Välkomna till denna onsdag den 6 maj, ifall du lyssnar på programmet samma dag som det kom ut, det vill säga. Det är år 2020 kan jag också tillägga.
Det är korrekt.
Det är det.
Ja, jag heter Erik Dahlin, jag är programledare. Med mig har jag Linus Bylund från Sverigedemokraterna, välkommen.
Tack så mycket.
Jag har också med mig Dick Eriksson från Samtiden, välkommen.
Tackar.
Dagens ämnen. Regeringen Löfven visste 5 år innan corona, agerade inte. Danmark, : invandrare som inte accepterar religionskritik uppmanas lämna landet. Industritrålare fiskar ut Östersjön. Jonas Sjöstedt pressade om vänsterextremism. Skjutning på restaurang på Söder. Nästan ingen media. Innan vi kör laget runt så måste jag nämna att podden fyllde 50 avsnitt i fredags. Det glömde vi uppmärksamma
just
då.
Ja, men det kanske, vi kanske sparar oss till 100-jubileet då.
Ja, precis.
Det var ingen direkt fest och det var ju fest och glam i fredags, för det var handsprit och det var fredag och sådär. Ja. Men det var inte på grund av jubileet.
Nej, precis.
Vi får ta en fanfar på 100-avsnittet.
Det tycker jag. Men det är inte kvantitet som är viktig, utan det är ju kvalitet, såklart.
Mm. Ja, att det finns lyssnare.
Ja, precis. Ja, men Dick, vad har hänt dig i veckan?
Jag tog inte trädgårdsfrågan förra veckan när det var. Så jag tar det nu. Jag är väldigt stolt över att jag har varit uppe på taket och skruvat i en, vad heter det, glidskydd heter det. Alltså det är ju så att förr kom sotaren var tredje år och gjorde brandinspektion. Men i Haninge kommun har man nu separerat det. Så sotarna kommer och sotar, men det är då en brandmyndighet eller vad de nu är från som kommer och inspekterar brandskyddet. Och de är mycket mer petiga då än vad sotarna är. Sotarna tänker ju praktiskt, ja. Medan de andra följer reglerna. Så att alla vidare ute har fått anmärkningar. Och jag saknade då glidskydd för stegen som lutas mot taket som sotaren kliver upp på. Mm. Det fanns inget glidskydd där så att den inte trillar ner åt sidan så att säga. Jag hade ingen aning om vad det var för någonting, men man fick åka till Byggmax och Bauhaus och leta. Och så saknades det 2 steg som man hänger på takpannorna. Mm. De högst upp innan
den går upp till skorstenen.
Ja, plattan som står vid skorstenen då, ja. Som finns där, så tyckte han att det saknas 2 steg där. Så att det måste jag nog fixa och skicka in bild på, och det gick ut nu eller går ut nu i maj då, det förläggandet eller vad man ska kalla det. Så jag var uppe på taket och skruvade dit det där jäkla glidskyddet genom att putta på takpannan och komma åt under och hoppas att det gick att skruva i materialet under. Mm. Och det gjorde det.
Utan att göra för mycket hål också.
Ja, precis. Precis. Och jag tycker inte om att stå på höjder och luta mig ut och göra
det. Jag har samma problem nämligen på landet. Mm. Men jag har inga problem att vara uppe på taket. Däremot har jag problem med att skruva igenom mitt tak. Mm. Det tycker jag är jättejobbigt. Så jag har försökt lösa det på andra sätt. Men de har bara gnällt varje år.
De har gjort det där, ja.
Jag förstår inte varför man inte bara kan få betala en 500 eller någonting för någon risktillägg. Så tar de på sig något sele och så gör de det där.
Ja.
Alltså, det finns folk som putsar fönstren på skyskrapor. Någon måtta får det vara. Liksom.
Mm.
Ja.
Sotarna, jag har ju haft det här huset nästan 10 år. Och de gånger sotarna har varit där och just använt stegen och där, de har ju aldrig klagat. Nej. Det är...
Nej, jag som fastighetsbranschen ska jag kanske inte uttala mig, för det kanske någon kommer hålla emot mig vid något tillfälle.
Ja, du har klanderfria stegar på dina
tal. Jo, men alltså det sånt där är ju bara att se till att det funkar, att man lever upp till
reglerna. Ja, det är ingen idé att bråka, liksom. Det är ju,
nej. Och det är ganska liten kostnad, men jag har börjat leja bort, även på privat så har jag börjat leja bort mer och mer jobb. Jag gjorde... När jag var yngre så gjorde jag mer grejer själv, liksom, handfast. Mm. Men man har ju annat att göra med familj och sådär nu för tiden. Men Linus, du hade skrivit något Facebook-inlägg som jag tyckte var rätt kul.
Mm. Jo, alltså det är roligt det där. Man tycker att man skriver någonting som man lägger ner lite tid på och tänker till lite. Och så får man så här 5 likes. Och så skriver man något infall för att man slänger ihop 4 ord. Eller 10 kanske. Och så får man 100-tals, 200 liksom likes på Bly. Det är ett jävla otacksamt med sociala medier, tycker jag.
Och Trump får liksom flera miljoner likes bara.
Det har ju antagligen med antalet följare och sådär, tror jag. Nej, men jag blev lite irriterad på det här att det är tydligen väldigt svårt det här att förstå hur man skriver. Att man inte skriver isär ord. Och det uppdagas i ännu högre utsträckning i och med coronaepidemin. För att folk använder ordet corona och då tänker de, ja men det här, det är ju inte ett svenskt ord. Och då vet jag inte hur jag skriver det. Men det korrekta är ju såklart att coronaepidemi stavas coronaepidemi i ett ord. Eftersom det sägs i ett ord.
Och med liten bokstav, eller hur?
Det tror jag faktiskt. Mm, annars... ja, jo, det är rimligt. Ja, det är ju inte en... Det är inte en kändis eller sådär, utan det är ett virus.
Nej,
det
stavas corona med liten bokstav.
Ja.
Ja, för det gick jag faktiskt in på. Det blev autokorrektat på min iPhone, tror jag. Att, för jag skrev med liten och då är autokorrektaren till stor. Har jag för mig.
Det verkar konstigt, men på många språk så
det, ja, men det är kanske för att den tror att jag skriver ölet.
Eller på tyska.
Ja, precis. Ja. Jo, men så kan det vara att iPhone tror att jag skriver ölmärket.
Vi kanske ska gå till medicinskt korrekta. Det är ju SARS-CoV-2.
Så är det ju. Hur som helst, jag har ju pratat om det här tidigare om corona, att jag har hört människor uttrycka... nej, det kanske var på Facebook och inte i podden. Att jag har hört... Jag tror Alex och Sigge som säger corona.
Aha.
Det är så jävla töntigt. Varför skulle det uttalas på amerikansk engelska? Det är ju latin, eller latinsk rot i alla fall.
Jag kommer inte ihåg att jag hört någon kines prata om det. Det är uttalet i så fall. Det är ju ett Kina-virus.
Ja, nu ska jag säga på något på engelska. Get to the motherfucking point.
Ja, det ska jag göra. Här är själva dikten då. Det kan vara svårt eftersom den är särskriven och det kanske är svårt att tala särskrivet. Men det kan bli ett kul experiment.
Får jag en paus?
Okej, dikten heter alltså I dessa coronatider. Dikt på sär svenska, folk sjukdom och dolt coronasymptom. Det tycks som skrivning helt i sär, för värras ju mer man strider. Lik som grafer över smittade här i dessa coronatider. En folk sjukdom, det är helt klart av vilken många av oss lider. Främst mottagarna helt uppenbart. I dessa coronatider. För självklart, för att vara tillfällighet, att säreriet, detta vider, nu ökar, det är allt jag vet, i dessa coronatider. Är det belagt, ett dolt symptom, att språkkunskapen glider? Ett borttappat svensk språksaxiom i dessa coronatider. Ring 112. Och kräv ett prov, se om virus upp på dig rider. Om du plötsligt blivit särspråksbov i dessa coronatider.
Ooh.
Var det fin?
Ja, det var mycket fin.
Ja, vad härligt.
Den kanske gör sig ännu bättre skriven.
Ja, så att, problemet är att man orkar inte läsa sånt där skit som nej. Folk skriver.
Har du lagt den där publikt eller är det bara för dina 50 Facebook-kunder?
Jag tror jag lägger alla publikt när det är bara text sådär. Jag ska titta på det. Det var en bra fråga. Viktigt här att vi vårdar sociala medier nu när dessa coronatider...
Kan jag lägga upp den i samtidigt?
Nej, så bra var den inte.
Nej, okay. Någon måtta för det var. Nu sa programledaren ifrån här.
Ja, nu är det min tur dessutom.
Det är bra.
Det här är...
Ja, men vi kan väl berätta för lyssnarna också att om det låter lite konstigt ibland när Erik pratar så att han vandrar runt här som ett spöke. Ja, men, runt oss andra.
Jag hade precis tänkt säga det att i 50 avsnitt så lyckades jag podda sittandes, men senaste veckan så har jag haft en runtvandrande nackspärr som har satt sig i ryggen, nacken och även framsida rygg, höll jag på att säga, bröstmuskeln. Det är helt absurt. Jag har aldrig haft någon liknande. Jag var hos naprapaten precis innan jag kom hit. Och han kliade. Han var ju runt 40 också, precis som jag. Ganska ung manord. Och han kliade sig i huvudet och sa att jag har aldrig varit med om något liknande. Att man haft sån smärta liksom i bröstpartiet. Mm. Men det ska bara vara muskelknutar, så att får se. Jag har tagit en smärtstillande nu. Men det var väl egentligen det jag tänkte säga om min vecka. Den har gått i smärtans tecken.
Och ultra slow motion, eller vad heter det? Ultrarapid.
Ja, typ. Men,
du kanske vill ha en snus?
Ja, jag funderade på det när jag gick hit. För att då hade jag tagit värktabletten och den hade inte börjat verka. Tänkte jag kanske ska ta en snus faktiskt.
Men nacken hade börjat verka.
Ja, precis.
Ja, men det säger som jag sa igår i telefon till dig, att du får vara glad att det inte är nackskott du har fått.
Ja, men precis, och det är faktiskt lätt att försäga sig där. Jag visste att du skulle säga det.
Men för är man,
det heter ju ryggskott. Ja, du vet, ryggskott, ja, du vet, nack. Och sen så bara, inte skott, nej.
Ja, precis. Ja, men det är bra. Vi får hoppas att du repar dig. Naprapater brukar ju kunna göra ondare direkt efter.
Ja, precis, att nu har jag ännu ondare än jag hade i helgen. Men jag hann med en grej i helgen, och det var att jag tittade på Braveheart för typ, jag tror att det var tredje eller möjligen fjärde gången. För jag såg på den ett par, tre gånger på 90-talet då, när den kom, med något års mellanrum. Men min fru hade inte sett den.
Nej, inte min heller.
Nej, okej. Okay. Det är inte lika konstigt, för hon var väl knappt född då.
Nu ska vi inte ta upp detta senare.
Jo, men det är precis. Så att jag hade började skriva på en laget runt, men den blev så himla lång. Så att jag tänkte redan nu avisera till lyssnarna att vi kommer göra en Braveheart-special på fredag. Och vi är ju inte några filmnördar, så att det kommer inte vara liksom filmnörderi, utan vi kommer liksom dra lite paralleller till Sverige idag och det ena med det tredje. Så att Braveheart kommer vara liksom som en röd tråd som tänder en gnista till andra samtalsämnen. Men vad skulle du säga, Linus? Jag tror att du skulle säga det jag skulle säga.
Nej, jag ska säga en sak som du inte vet. Vi ska få en liten bonus också kopplat till Braveheart, för jag har nämligen fått kommentaren från min fru vilka inte är lika smickrande som de som sannolikt kommer från din och min mun, och även kanske det.
Men hon är ju vänsterliberal.
Nej, det är hon absolut inte.
Nej, vad är det för fel på henne då?
Ja, det kan man fråga sig. Ja. Hon tycker att den är gammal och så vidare. Vi ska komma till det på fel.
Ja, men gammal är ju bra.
Är det inte inspelad innan hon är född då?
Jo, det är.
Ja.
Ungdom är en övergående sjukdom. Nej, men i alla fall. Så att, har ni inte sett den filmen än, och har tänkt att se den, så varför inte se den nu under de här onsdagen eller torsdagen?
Smart.
Eller, ja. Och har ni absolut aldrig tänkt att se filmen, då kommer fredagsavsnittet vara underhållande i alla fall. Regeringen Löfven visste 5 år innan corona, agerade inte. Den här artikeln från Samtiden tycker jag sammanfattar vad en stor del av efteranalysen kommer ägnas åt. Oavsett om man gjort rätt eller fel när man inte stängt ner samhället i lika hög grad som andra länder, så kan man aldrig argumentera emot att vi borde haft en bättre beredskap. Och när det dessutom visar sig att regeringen inte lyssnat på sina experter, så blir det ganska svårt att ducka för kritik. Eller vad säger ni?
Jo, nej, men så är det. Men det har ju legat hela tidsandan. Det tydligaste exemplet som ändå har diskuterats, det är ju försvarets avveckling från 90-talet och fram till åtminstone 20... Ja, det var väl när ryssarna gick in i Krim då. Det var 20... Var det 2014 eller 2012? Det kommer jag inte ihåg. Men i alla fall, under den tiden så har man avvecklat i stort sett allt, och man avvecklar också värnplikten. Och så hävdar en del att ingen var emot, och det är ju faktiskt fel.
Det är faktiskt fel, vi var emot.
Precis.
Och man kan ju undra vad det kostar att avveckla en allmän värnplikt och sen införa
igen. Ja, nej, det är helt absurt att det var. Men det var det, alltså kring murens fall den 1990, och åren därefter, så fanns det den här enorma framtidsoptimismen, att nu skulle det inte vara några motsättningar längre, utan alla accepterade den västerländska världsordningen. Liksom.
Det är en hårfin skillnad mellan optimism och naivitet.
Ja, alltså det var ju det slog över till sen. Det fanns naturligtvis grund för optimism, eftersom framförallt handlade det om Tyskland och Helmut Kohl där, att, att man fick förena östra Tyskland med västra Tyskland och de här två väldigt olika systemen. Även om det fanns motsättningar och östtyskarna tyckte de blev missgynnade och så vidare, så, så fungerade det väldigt väl. Det var ju en väldigt oblodig avveckling av kommunistdiktaturen i Europa. Ja. Så att det fanns ju grund för en optimism, att det gick så bra, att det gick framåt helt enkelt. Men den slog sen över i just naivitet.
Men det här påminner mig om den här gamla just, vad heter det, hörsägen, eller inte hörsägen, den här vandringssägen. Att det var en man som skulle plocka typ torra grenar eller ja, i syfte att använda till ved. Och så tänkte han så här, ja men orkar den här, ja då orkar ju den. Och så la han liksom allting i en stor korg. Och sen så blev korgen för tung för att han hade lastat den alldeles överfull. Och så tänkte jag, hur ska jag liksom kunna, vad ska jag göra nu? Och då kände han ju på ett vete i taget, jag orkar inte det här. Ja, men då orkar jag inte den. Så då tömde han hela den här korgen.
Det är det.
Och det här, jag läste på lite grann om det här försvarsbeslutet 1993 som var ganska avgörande. Och där var ju Ny Demokrati då, stretade emot lite grann, men inte så mycket. Men på den tiden, ja, det är klart, jo men den avvecklingen, om man bara hade gjort den och inget annat, då hade vi haft en ganska bra beredskap. Men det är just den här med att, ja men okej, om vi gör det här och det funkade, ja men då kan vi göra det här.
Exakt. Det blir en enda. Nu avvecklar vi saker. Men åter till den här artikeln då, jag har ju varit med i framtagandet av den, så jag för en gång skulle ha ganska djup koll. Och den handlar egentligen om att Folkhälsomyndigheten har alltså gjort en, jag tror de gjorde en 2009 också, en skrift eller rapport eller vad man kallar det, som heter liksom, som heter, vet jag, kommer jag inte ihåg vad den heter, det kanske står, men den handlar om pandemihot, alltså virus eller bakterier som kan utgöra ett pandemihot.
Ja.
Och det är skrämmande när man läser den här rapporten hur bra koll de hade. 2015 så uppdaterades den här skriften med erfarenhet från både SARS och MERS, alltså Middle East Respiratory Syndrome, tror jag. Eller disease eller någonting, syndrom. Skitsamma. Och fågelinfluensan. Eller svininfluensan. Och det är ju slående vilka slutsatser de kommer till. De skriver att, bland annat så skriver de då att det som man måste vara beredd på, det är att det måste finnas kläder, munskydd och visir till vårdpersonalen.
Och de gick ju in väldigt i detalj.
Och de in i detalj och har simulerat vård av en nyinsjuknad virussmittad person med droppsmitta som smittspridningsmetod hos det påhittade viruset i simuleringen. Och då visade det sig att de första 6 timmarnas vård förbrukar ett 20-tal av varje sån här attiralj, såsom munskydd, visir och kläder. Jag gissar att visiren går att desinficera och använda igen. Men skitsamma. Det är i alla fall vem som helst som läser den här rapporten förstår att det är liksom inte några 100 munskydd vi behöver på ett sjukhus, utan det är lager. Alltså, för det går så mycket hela tiden åt själva vården. Och det här är ju en rapport som en av regeringens myndigheter har gjort. Det vill säga, regeringen har vetat om åtminstone 5 år innan den här pandemin att det här är vad som krävs om det kommer en pandemi. Och man pratar också om liksom att de viruspandemier som har funnits i historien, de kommer med jämna, eller ojämna mellanrum, tror jag man skriver, och det är väl rimligt, för jämna är det väl inte. Men det andas en rapporten andas en ton av att det här kommer hända igen.
Ja.
Det måste ni som styr känna till. Och ändå så har man inte gjort ett smack för att förbereda Sverige för det som ens egen myndighet varnar för.
Och man har gömt sig bakom 2 vanliga ord. Samordning och samarbete. Så, vi ska samarbeta, vi ska samordna. Och så, sen gör ingen någonting.
Nej.
Den hette Planering för beredskap mot pandemisk influensa, hette den här.
Och det är precis rapporten. Det vi har nu. Mm. Så att om regeringen hade lyssnat på sin egen myndighet 5 år innan covid-19 eller corona, så hade läget sett helt annorlunda ut. Och vi har ju pratat om det många gånger i podden när det gäller corona, att man kan ha olika åsikter om hur den övergripande strategin ser ut. Jag är inte lika kritisk som många andra, men jag är extremt kritisk, och det tycker jag också rimmar ganska väl med det som Erik inledde med, att det finns ju saker som har gått fel som man inte kan argumentera för om de är bra eller dåliga. Och där har vi skyddsutrustningen, men vi har också att man inte lyckades stoppa spridningen in på äldreboenden. Ja. För det kunde ju en mellanstadieelev räkna ut att det var prio 1 redan i liksom slutet av februari.
Ja, men det kanske inte hade gått att hindra fullt ut, men man kunde åtminstone ansträngt sig fullt ut.
Alltså, jag tror att det hade gått att hindra fullt ut. Men,
men det är lite grann så här, bara för att vi inte kan rädda alla...
Ska vi inte rädda någon?
Nej, men precis.
Håller med, men jag säger inte att jag ska ändra mig och säga att jag tror inte att det hade gått att rädda fullt ut. Men titta nu på de här stödpaketen vi blir så illa tvungna att hjälpa näringslivet med. Det är jag helt klart för. Men en bråkdel av de pengarna hade ju kunnat lagts på att man helt enkelt sa till folk att, som jobbade på de här äldreboendena, att ni får ett test nu. Ni som är sjuka får gå hem direkt. Ni som inte är sjuka får stanna här tills det här är över. Och så får sova där. Mm. Det hade väl funkat. Alltså det är ju en extrem situation. Och om man får då liksom 500% OB eller vad man nu kan få dygnet runt och gör sig liksom en årslön på någon månad eller två, då tror jag de allra flesta som arbetar, eller väldigt många i alla fall som arbetar inom sådana, skulle säga ja, men det låter bra, vi kör på det. Alltså det är inte omöjligt.
Nej, precis.
Det är en sak om det handlar om, alltså jag tycker att det är mer problematiskt inom specialiserad vård där du har höga kompetenskrav på det själva arbetet som utförs. Och jag ska inte liksom tala ner kompetensen för att ta hand om äldre, men den är betydligt lägre än att operera hjärnor. Så därför tror jag att man skulle kunna fylla de platserna med människor som var beredda att sitta inlåsta i en period, om det var en månad eller 2 månader, men det är det handlar om. För att slippa att så många gamla människor ska stryka med. För det är där vi har det stora problemet.
Mm. Jag funderar lite grann på det här med tjänstemannansvar och vilket ansvar politiker har och sådär. Och kanske även media. Om det nu har kommit en rapport som säger att det är väldigt stor sannolikhet för att en pandemi kommer att komma någon gång i framtiden. Och 2, när den kommer så måste vi ha den här skyddsutrustningen för att skydda personal i vården.
Mm. Det är exakt vad den rapporten säger.
Ja, bra, då har jag förstått det rätt.
Ja, just det. Och det är stora mängder. Vi har pratat förut om att man brände 7 miljoner skyddsmasker. Det är alltså miljontals som måste ligga i lager av de här olika grejerna.
Ja, och alltså, hade den här rapporten kommit till en företagare som valt att inte göra någonting som hade lett till att personal hade dött, då hade man kunnat åtala honom eller henne. Det är jag ganska säker på. Om man har uppträtt då vårdslöst eller oaktsamt. Det är de 2 orden som kommer.
Ja, men låt säga att det är ett kärnkraftverk och de måste ha skyddsutrustning vid en eventuell läcka.
Ja,
så
precis.
Har de inte det när det väl sker en läcka. Det är klart att de skulle bli åtalade.
Ja, men hur utkräver man ansvar i en sån här situation?
Jo, i normala fall, i normala länder med normalt kynne, så röstar man bort den regering som är ansvarig.
Mm.
Det är det som kallas demokrati. I Sverige däremot så finns det någon annan X-faktor som jag är oklar över. Men den gör att man får högre förtroende för en regering som har gjort bort sig så mycket som möjligt?
Ja, alltså jag tycker man ska inte överdriva de här mätningarna nu, för att de är gjorda lite tidigare och läget var mer oklart.
Ja, liksom, och vi har pratat om tidigare att det är luft.
Men... Ja, att människor kanske upplever det, att läget är akut. Va? Och då blir det liksom att man vill markera samling och så. Eftersom vi har konstaterat att oavsett vilken linje olika regeringar har drivit så har de ändå fått uppslutning, så att säga. Så det har inte med innehållet i politiken att göra. Men jag tror att det där kommer att ändras nu, att man kommer att vilja göra utvärderingar. Men det hänger också på medierna.
Nämnde medierna. Ja. Förlåt, nu får du fortsätta. Men exakt, det är bra att du tog upp det. Vad tänkte du säga där?
Jo, alltså, den traditionella bilden i en demokrati är att om medierna är tredje eller fjärde statsmakten då, så ska de granska makten. De ska granska de som har fattat besluten och just ställa de frågorna som Linus tog upp här nu. Ni fick den här rapporten 2015. Varför har ni på Socialdepartementet inte gjort något? Annika Strandhäll och nuvarande Hallengren. Göra konkreta frågor av just den här diskrepansen mellan vad man visste och vad man inte gjorde. Mm.
Exakt. Jag ska bara till lyssnarna tipsa om avsnittet 48. Då vi pratar om, det heter Vågar och valet 2022. Och det är ju just den gissningslek vi hade kring det. Hur det här påverkar politiken. Och så ska jag också säga till lyssnarna att jag var nog ganska sarkastisk när jag menade att det finns någon sorts X-faktor. Jag är bara lite bitter över att folk fattar trögt, helt enkelt.
Jo, men det här är alltså på samma sätt som medierna gång på gång tar upp Sverigedemokraternas historik, så borde ju nu medierna gång på gång under kanske 25 års tid fråga alla socialdemokrater som ställer upp i allmänna val.
Ja, varför känner socialdemokrater?
Ja, precis. Varför lät ni folk dö?
Mm. Ja.
Trots att ni hade information om att... För så kan vi säga att... Det har ju,
absolut.
Ja, precis. Då är vi överens. Då byter vi ämne. Danmark, : invandrare som inte accepterar religionskritik uppmanas lämna landet. Ja, det här var någonting du tog upp på Samtiden, Dick. Så ja, du kanske som så ofta kunde ge oss en liten sammanfattning.
Precis. Ja, men det var ganska intressant att läsa den nyheten att deras integrationsminister eller migrationsminister då, Mattias, hur uttalar man efter
den här?
Tesfaye.
Tesfaye, ja, precis. Man kan titta på artikeln på Samtiden. Så konstatera det då. Det är nämligen, underlaget är en undersökning från Justitiedepartementet i Danmark som visar att 3 av 4 muslimer anser att det ska vara förbjudet att kritisera islam. Det är en faktauppgift i en sån här integrationsrapport som Justitiedepartementet har gjort. Och då reagerar integrationsministern då på detta och konstaterar det att i Danmark är det inte så att välfärdsstaten är skild från danska värderingar, och de här värderingarna bara är som man sa, grädde på tårtan. Det är ganska bra uttryck liksom, utan värderingarna ligger ju i hela bakverket, så att säga, inte bara som en garnering ovanpå. Så det är bildigt, tycker jag det var lite kul. Och han är ju socialdemokrat, ska man ju tillägga då, i den här danska regeringen sedan förra året, och går ju då ytterligare ett steg när han säger det, att de som inte vill acceptera och respektera de danska västerländska värderingarna, de borde lämna landet.
Precis. Och det som är ytterligare intressant i sammanhanget då, det är att denne Tesfaye tidigare varit medlem i Danmarks kommunistiska parti. Och det här partiet lades ner 2006 då, förvisso.
Men, tänk om man skulle göra likadant i Sverige.
Ja, precis. Och få in en... Men det är det som jag tycker är så absurt. Liksom, att tänk en person med sån bakgrund i Sverige säga de här orden.
Ja, precis.
Och jag kommer ju direkt att tänka på... Nu är det andra gången jag nämner Ny Demokrati i det här programmet.
Jag tänker på Kakabav. Ja. Hon har sagt speciella saker i den.
Ja, just det. Just det.
Hon,
ja.
Men hon är ju inte accepterad i partiet.
Nej, just det. Nej, men i alla fall, det blev ett enormt rabalder när Vivian Fransén sa, passar inte kaloscherna, då är det bara att åka hem. Men nu säger alltså de danska socialdemokraterna exakt samma sak.
I regeringsställning.
I regeringsställning. Ja. Alltså, hur, är det här, är det sån ofantlig skillnad mellan Sverige och Danmark, mellan svenska socialdemokrater och danska socialdemokrater, eller är det att det har gått så lång tid?
Ja, men det är en ofantlig skillnad.
Ja, nej, men det är två grejer, tror jag. Dels så har Danmark en mera frejdig debatt rent allmänt. Den har alltid varit mera färgstark och öppen och mera
Mer dansk.
Ja, långtgående åt olika håll, så att säga. Medan Sverige har vi ju alltid försökt att samla oss i det här som ligger någonstans i mitten, så att säga, och blivit lite obekväma när man kommer. Och det är därför aversionen mot Sverigedemokraterna är så stor, att här är några som bryter konsensus liksom, och menar det också. De, ja.
Inte som Ny Demokrati som mest gjorde liv.
Ja, just det. Ja, men det och sen det andra är ju att danska socialdemokraterna då har inte släppt sin förankring i de gamla arbetarvärderingarna på samma sätt som Sveriges socialdemokrater har kastat ut folkhemmet och arbetarkulturen och arbetartraditionen. Och ägnar sig åt det här mångkulturella och identitet och rasifieringsteorier och sånt.
Jag tror att om du tittar på den del av LO-sossarna som är liksom klassisk Blue Labour, som är konservativa socialdemokrater, så tror jag att de har nog i stor utsträckning ställt upp på devisen passar inte galoscherna så är det bara att åka hem under hela den här tiden. Det är bara att de har inte haft någon inflytande i svenska socialdemokratin.
Nej, de var ju mycket fler när jag började med politik på 70-80-talet. Mm. Då var det ju snarare Socialdemokraterna och Moderaterna som höll emot. Mm. För då var det de här små mittenpartierna som ville vara godhetshjältar, så att säga. Och medan de här två stora partierna tänkte på landet och så vidare. Och det har försvunnit då i Sverige.
Men det har ju varit en del ganska uppmärksammade saker från danska socialdemokraterna som har upprört svenska socialdemokrater och vice versa senaste åren. Så att det finns ju en politisk spricka. En spricka som inte bara är liksom att det är två länder, utan att de är inte särskilt lika.
Ja, just det. Vi fick även in ett mejl från en av våra lyssnare som naturligtvis då inte visste att vi skulle ta upp det här, men han skriver så här: vad gör vi med alla dem som blivit medborgare under massmigrationens era, som i stort sett fått detta, alltså medborgarskapet då, kastat efter sig efter 5 år i landet utan några riktiga krav på anpassning eller lojalitet gentemot det svenska samhället? Det är en fråga till oss då. Hade ni varit främmande till att driva upp beslut om medborgarskap som skett på tvivelaktiga grunder? Och där tror jag, Linus, du har ju tidigare sagt att ett medborgarskap skulle, som har då kommit till på kriminell väg, det vill säga att man har köpt...
Jag tycker att det finns flera lager i det här. Det ena är när man har när det förekommit mutor eller på andra sätt direkt kriminella handlingar, då är det självklart. En annan sak som jag personligen tycker är självklar, det är om man har ljugit på annat sätt. Alltså om det visar sig att man inte alls är var från Bangladesh.
Eller fast som, inte det är olagligt då kanske? Eller?
Det tror jag inte.
Ah, okay.
Om man har ljugit om sin ålder eller om man har kommit med farit med osanning på annat sätt.
Då är det är väl en falsk, det är väl en urkundsförfalskning, inte det?
Ja, det kanske det är. Men det har nog inte räknats som det i tidigare. I dagens lagstiftning räknas nog inte som det. Du blir nog inte av med ditt medborgarskap om...
Nej, det går inte att bli av med idag. Alltså det är grundlagsändring som krävs.
Ja, inte i det här fallet. Därför att om jag har sökt asyl i ett land och påstår att jag har ett annat födelseår till exempel, då är mitt personnummer fel. Så den person som är jag har ju inte uppehållstillstånd eller medborgarskap. Det är ju en annan person som är född ett annat år. Så att man kan alltså nullera medborgarskapet. Man drar inte tillbaka det, utan det har aldrig funnits.
Ja, du menar så. Men det finns ingen rutin för det idag.
Nej, nej, men vi har föreslagit.
Vad konstigt.
Men sen, ja, just det. Men sen finns det ju, och det här pekar ju lyssnarmailskribenten på ett potentiellt och påtagligt problem, att det finns ju alldeles för många som är medborgare på sannolikt på okej grunder, men som har blivit det på grund av att vi har en närmast kriminell lagstiftning på området från regeringens sida. Alltså, det är orimligt att man ska kunna bli medborgare i ett land om man inte talar språket flytande och har koll på samhället. Och nu finns det ju fler än Sverigedemokraterna som har börjat prata om att vi ska ha, att man ska ha prover i både språk och samhälle och sådär. Det kommer säkert komma inom en 10-årsperiod. Men den gruppen är ju lite mer problematisk. Jag tycker inte att de i den här gruppen som har gått by the book, får man säga det?
Ja.
Följt reglerna.
Följt reglerna och fått asyl och sedan uppehållstillstånd. Den delen av den gruppen som faktiskt har det ska inte straffas för att Stefan Löfven eller andra är svenskfientliga skitstövlar. Utan det måste man tackla på ett annat sätt. Ett sätt är ju det jag pratade om, jag tror att det var förra veckan, någon av avsnitten, med, där man ser till att det är liksom, vill man inte bli en del av landet och jobba och göra rätt för sig och faktiskt hellre längtar någon annanstans, då ska det finnas möjligheter att få en startplåt för en ett nytt liv någonstans.
Men det är de som inte har fått medborgarskap ännu, du pratar om nu.
Nej, inte vem som helst.
Ja, du menar så. Okej, precis.
Man kan alltid, om man ger någon 50 miljoner för att säga upp sitt svenska medborgarskap. Jo, men jag menar, någonstans går ju, finns ju gränser för frivilligt.
Alla är till salu, eller hur?
Jag har ett annat skäl också till att man kan säga upp medborgarskap, och det är landsförräderi. Jag vill ha tillbaks det. Om man uppträder uppenbart illojalt mot landet, så ska man kunna bli av med medborgarskapet. Och det tillämpar ju Danmark och Storbritannien med de som har krigat för IS.
Mm, men det är också ett skarpt förslag från oss. Ja. Att, där går man ifrån den här principen att medborgarskapen är heliga. Därför då har man anslutit sig till en stridande makt som har förklarat krig mot västvärlden, och då är man landsförrädare, punkt.
Ja, precis. Så att det handlar ju om en omställning på synen av att idag är medborgarskapet ett bevis på att man har rätt till alla bidrag, inget mer. Mm. Och det där ska man ju skruva om, dels för alla nya som kommer, att det här är inte någonting sånt, utan du måste ställa upp på och att se det medborgarskapet mer som medlemskap i en förening, liksom, att man är med i en värderingsgrundad samhälle som har vissa bestämda värderingar, och de kan man inte ha några stora avvikelser ifrån. Vill man påverka dem, så gör man det genom demokratiska val.
Och helt viktigt, men vi har också ett skarpt förslag om att man måste ha varit stadigvarande boende i Sverige 10 år för att bli medborgare. Och man måste ha försörjt sig själv, jag kommer inte ihåg om det var 5 eller 7 av de åren. Men man måste alltså visa på att man...
Måste man också ha försörjt sin familj?
Om de ska bli medborgare, så måste man ju det.
Inte det ojämlikt?
Vad menar du?
Nej, men om frun är hemma och tar hand om sina 11 barn.
Nu var det väldigt fördomsfull.
Nej, det var bara ett exempel. Jag, jag tog på en siffra i luften. 25 barn. I alla fall, då blir mannen som kör taxi får medborgarskap, men inte resten då, eller?
Ja, det så skulle det kunna bli, det är riktigt det, det teoretiska exemplet. Men jag vet inte vad det skulle...
Jag tycker ingen ska få medborgarskap.
Ingen någonsin?
Nej, ingen i den familjen. För att jag ser det som en enhet. Ja. Om de som familj inte kan försörja sig själva...
Jag har inte lagförslaget i huvudet heller, så vi kanske står där. Men jag hade en kompis som inte är kopplad till partiet, som föreslog att man skulle vara själv, man skulle få bo ovanför odlingsgränsen och försörja sig själv i 7 år innan man fick bli medborgare. Då skulle migrationen avstanna ganska drastiskt.
Ja, nej, men om jag ska svara på den här frågan då, lyssna frågan. Så jag håller med er om det här, de här ganska självklara fallen, att har man fått medborgarskapet på felaktiga grunder, då ska man kunna riva upp det. Och om man visar liksom en sjusärdeles stor illojalitet i landet genom att till exempel strida för en främmande makt, så ska det också kunna rivas upp. Men jag tänker också den här retoriken som Danmark gör, den måste ju på något sätt backas upp. Och jag tänker lite grann, jag drar en parallell nu till hur man behandlar restauranger under coronakrisen. Man går ut ganska hårt retoriskt och säger, visst, ha öppet, men blir det för trångt, då kommer vi stänga ner er. Och det är också det man har gjort. Och jag tycker man borde gå ut och säga det, att men det är inte okej att komma hit och ägna sig åt kriminalitet. Och tänker ni fortsätta med det, då kommer vi stifta en lag här i riksdagen som gör att vi kastar ut er. Och är det faktiskt så att om det är 51% i riksdagen som vill riva upp medborgarskap på grund av att man har levt på bidrag i 15 år, då kan vi göra det. FN skulle säkert ha vissa synpunkter på det, men vi kan göra det. Och jag skulle vilja, om jag fick bestämma, så skulle jag säga då att det här kommer vi att göra. Så att antingen så flyttar ni tillbaka frivilligt, och här har ni en peng för det, precis som Linus sa, eller så skärper ni er och tar tag i era liv och ni begår inga brott och så vidare.
Ja. Precis. Nej, men alltså, det där är en väldigt viktig del i varför migrations- och integration har misslyckats. Det är ledarskapet som det innebär, det du säger. Det är ledarskap, att politiker i regering och riksdag säger detta till via medier till människor runt om. Då sprider sig den insikten att det går inte komma hit och börja skjuta och härja och bråka. Men de har inte fått det. Ingen har sagt det. Nej. Utan det är så synd om er. Det är så synd om alla er. Det är så synd om er. Så ut och spring och skjut, så tar vi hand om er. Alltså det är en mental, jag vet inte vad man ska kalla det.
Alltså det är fritidsgårdare istället för...
Politiken är helt
liksom,
galen. Ja. Och budskapet blir ju till de som kommer från ganska hårda kulturer. Mm. Det är bara att ta för sig. Mm. Och det var ju någon media som skrev här. Man ser svenska tonåringar som bankomater. Mm. Mm. Det är ingen som säger emot, det är ingen som gör något, det blir inget straff.
Nej.
Jag var ju inne på den här diskussionen, vi pratade om hedersförtryck, och det var en brevskrivare som hade en muslimsk flickvän, eller om hennes familj var muslimsk i alla fall. Och då var jag inne på det här med att om man, och det är ju det Danmark gör nu egentligen, alltså om man säger att ens religion står över den nationella lagstiftningen, då har man ingenting i ett land att göra. Punkt. Punkt.
Mm, exakt.
Hej då.
Ja, hej då till den här punkten, och så välkomnar vi nästa. Industritrålare fiskar ut Östersjön. Om jag själv ska lägga någon liten kort värdering i det här. Nu har vi Miljöpartiet som sitter i regeringen. Det här är ju precis som om Sverigedemokraterna hade suttit i regeringen och klubbat igenom gymnasielagen. Ursäkta språket, vad i helvete har vi Miljöpartiet till om de inte kan hindra sånt här? Det är sjukt ju.
Nej, det är skandal. Alltså det är alltså stora industritrålare då som kommer in och lägger sig precis i Stockholms skärgård och fångar all strömming som rör sig där. Nu kommer jag inte exakt ihåg när deras parning och vad det är, men de hittar de ställena och tar alltså upp 1000 gånger mer än vad lokala yrkesfiskare gör som bor i skärgården. Mm. Det är helt absurt att sånt får tillåtas.
Ja, jag är ju av en väldigt spetsig uppfattning här som kanske kan uppröra vissa, framförallt. Så tror jag inte att jag går i takt med partiets hållning riktigt i fiskefrågan.
Det är ju bra, Linus.
Tycker partiet?
Jag vet inte, men jag tror inte att de är riktigt lika hårda som jag. Jag tycker att yrkesfiske i Östersjön i princip ska avskaffas helt. Jag ser inte någon anledning i det. Jag vet också att...
Vilken sort menar du? Det är ju två sorter.
Ja, det finns nivåer, absolut. Absolut, de här trålarna. De ska naturligtvis inte... Nej. Det är ett jättekänsligt innanhav. Och jag sportfiskar ju sedan barnsben. Och när jag var liten så fick man torsk i Örnsköldsvik om man gick, åkte ut och pilkade så långt upp, alltså i nära Kvarken, och idag är det ju helt dött. Det finns ingen sån fisk där överhuvudtaget. Jag tror att någon fick en torsk eller torskar här om året, men det är så här vågor som kommer då. Ålen är hotad. Ålen, man får inte fiska ål med handredskap, man får inte sportfiska ål, vilket jag hade som väldigt uppskattad sysselsättning i min ungdom. Men däremot så får väldigt många fiska ål med ryschor eller andra fångstutrustningar för att de får någon sorts dispens. Det är också helt galet.
För ja, det är markägarna va, som får, ja, det finns lite buraktiga grejer man sänker ner. Mm.
Och då, min åsikt är att antagligen så skulle vi tjäna väldigt mycket mer på att skapa ett sportfiskeparadis i hela Östersjön. Med grov lax och grov torsk och sådär. Och det skulle dra in mycket mer pengar, sannolikt, än något annat. Särskilt då om det kommer in trålare. Nu var de här trålarna i och för sig från Göteborg, tror jag.
Men de säljer fisken internationellt då, i EU. Men nej, jag tycker
de säljer dessutom fisken, alltså strömming, för att göra fiskmjöl av. Just som det. Sen ska bli foder.
Mm.
Och det är liksom, strömming är ju bland det finaste vi har att ha på tallriken. Det är ju någon sorts gastronomisk kapitalförstöring att försöka göra billigt djurfoder av det istället.
Ja, man gör det liksom i industriell produktion, och den är jag ju naturligtvis helt emot, och den är ju helt obegriplig. Men jag tror det har med EU att göra. De har en massa konstiga regler kring fisket. Mm. Men jag tycker de här lokala fiskarna som tar upp några hundra kilo i veckan, liksom, det är en del av kulturen, det är en del av traditionen.
Jo, fast jag tycker inte att det är rimligt att förbjuda att man får sportfiska en art men samtidigt få yrkesfiskaren. Där går liksom gränsen, för att om man tittar på jag då som någon sorts, vi låtsas att jag är en sorts genomsnittlig ålfiskare när jag var yngre, när det var tillåtet, då kanske jag fick en ål om året. Det är ju liksom vad även en mindre yrkesfiskare plockar upp per minut när man är ute och fiskar. Så att, ja.
Nej, det blir
ja, men jag tycker lite grann så här, ska någonting vara tillåtet, då ska man förutsätta att alla i Sverige kan göra det. Och 10 miljoner ålar har man inte, alltså om varje
så stor frys har inte du.
Nej, men jag kan ju ta upp en. Ja. Min fru kan ta upp en.
Ja.
Och mina barn kan ta upp varsin. Alltså om man nu ska resonera så att jag tycker att det finns problem med att även släppa sportfisket fritt.
Faktiskt, det är ju ingen som, det är ju en helt orimlig slutsats att då alla 10 miljoner svenskar skulle gå ut och fiska ål.
Men det finns en princip, är det tillåtet, då ska man liksom ta höjd.
Man får göra så här. Man får titta på hur stor belastning är det här fisket just nu när man förbjöd det. Och det var noll, eller väldigt nära noll.
Sportfisket.
Ja, sportfisket. Mm. Och då kan man inte förbjuda det och tillåta annat.
Nej, men det håller jag med
om. Alltså, man borde ha ett licenssystem. För här är ju till och med, det är den frågan jag kommer ihåg på min tid från Timbro, när vi diskuterade liksom, vad måste vara statligt. Och nyliberaler vill ju att absolut minimum ska vara statligt. Men en där man kom fram till att där måste det ändå vara statligt, det är hur man använder havets tillgångar. För de tillhör ingen. Det är ingen som äger dem.
Nej,
och då måste man ha regler kring hur man gör. Och då skulle man ha ett licenssystem, och så då beroende på vilken belastning man anser att fiskarter klarar av. Men då får man ju sprida dem då på sportfiskare och de gamla.
Ja, men alltså jag skulle ju hemskt gärna avstå från allt fiske i Östersjön om alla andra gjorde det. Om alla yrkesfiskare också gjorde det.
Mm.
Under en tidsperiod. För att vi håller på att döda Östersjön, och det är jävligt dåligt.
Ja, jag tycker att det är skillnad på fisk och fisk. Jag tog ett beslut för en massa år sedan, innan jag prövade att vara vegan.
Ja.
Att jag ska inte äta fisk. För att antingen är den odlad, och den allra mesta odlade fisken odlas ju på ett icke-hållbart sätt.
Mm.
Eller så är den vildfiskad, och de bestånd som inte är utfiskade, de kommer att bli utfiskade. Alltså man hoppar ju bara runt från bestånd till bestånd. Liksom. Den fisken jag äter nu, det är sill och strömming. Därför att den är inte hotad så länge man fiskar den som direktföda, så att säga.
Mm.
Men jag kan bara tipsa alla lyssnare, alltså, ni kan inte vara emot den här typen av industrifiske och samtidigt äta norsk odlad lax.
Ja, eller dansk gris.
Eller dansk gris kanske, ja. För det är ett enormt hyckleri, och det här är två delar. Att det här fisket existerar därför att vi har flathänta politiker som inte kan förbjuda det. och att det finns en marknad för det. Mm. För fanns det ingen marknad så skulle man inte plocka upp den här fisken och göra fiskmjöl och ge till fiskarna.
Det är just att den är gratis tillgång i havet. Ja. Det är väl det som gör den konkurrenskraftig som fiskmjöl, så att säga.
Jag vet inte om det här fiskmjölet blir pellets till norska laxar eller om det blir foder till danska grisar eller till någon annan köttuppfödning. Men det är i alla fall åt de hållen som det går.
Ja, precis. Det är enligt media. Enligt medierapportering ska vi säga.
Ja, det är lite svårt att se varför man ska ifrågasätta det. Alltså varför man skulle göra fiskmjöl till något annat. Inte är det för att baka fiskbröd i alla fall.
Jonas Sjöstedt, pressad om vänsterextremism. Du skrev om det här, va?
Ja, precis. Det är ju AFA som har vandaliserat. Vad heter det nu då? Finanslandstingsrådet hette det förut. Finansregionrådet, Irene Svenonius hem. Kladdat på hennes vägg på villan då, att hon ska avgå.
Ja, klottrat. Ja. Vandalisera kan innefatta mycket, men det,
ja,
det är
precis,
klotter.
Men det är ju med att man gör det på ett hem, tycker jag. Det är en bostad liksom, under köksfönstret. Det, alltså det, jag tycker det är...
Det kan ju inte vara annat än hot.
Ja, precis. Nej, det är det, va. Och då gjorde Richard Herrey den... kände sångaren ställde då frågan, har Jonas Sjöstedt kommenterat det här då, för det var ju ett antal andra som har kommenterat det och tyckte att det är ju ett hot mot demokratin att AFA, vänsterextremister, håller på det här sättet. Och så har han lagt ut en bild med Jonas Sjöstedt, eller en affisch är det, från EU-valet som Vänsterpartiet publicerat med Jonas Sjöstedt och sittande leende snett bakom en AFA-kille. Och frågade Herrey då på Twitter, har Jonas Sjöstedt sagt någonting? Och han går i spinn, Jonas Sjöstedt då. Har du slutat slå din fru? Svarar han till Herrey, liksom att han menar att det är en obefogad fråga eller en retoriskt...
Alltså det hade varit ett rimligt svar om det var obefogat.
Ja,
men det är ju inte det.
Va?
Alltså han poserar ju, och såg jag måste berätta, under den här nyheten eller vad det var, om det här att... han inte tar avstånd och sådär, så var det någon jäkla fjantfjomp som hade publicerat en bild på Jimmy Åkesson när det står några uppenbara nazister då bredvid och visar sina tröjor så här. Alltså öppnar sin hoodie eller vad det är och liksom flashar med någon t-shirt som var olämpligt budskap på. Vid ett torgmöte, taget av dem själva liksom. Så om det ens skulle vara relevant, det kan ju vem som helst råka ut för. Jag kan ställa mig bredvid dig och visa en t-shirt som inte är...
Ja, men exakt.
Det är... som ställer
upp på. Och Jimmy Åkesson tog naturligtvis avstånd från det.
Ja, dels det, men också så här, han har inte ställt upp på den här... liksom, det är inte en affisch som Sverigedemokraterna har tryckt.
Ja, de menar upp. Så att han är med på samma bild.
Ja. Alltså som kontring då till att Sjöstedt är med på bild med en AFA-tröja.
Men det där är ju planerat. Alltså det är partiet som publicerat bilden.
Ja, det är ju en flört med dem.
Men låt säga att den här högerextrema organisationen som fanns på tisdagen, låt säga att de hade gjort något liknande med klotter och Jimmy Åkesson hade fått frågan. Då hade ju han förklarat, ja men det här var... säger så här, de ville ta en selfie med mig, jag hade ingen koll på vad den här organisationen stod för och så vidare. Tänk om Jonas Sjöstedt hade givit samma svar till Richard Herrey. Det hade han kunnat göra. Men så var det ju inte.
Fast,
för han var inbjuden, AFA-killen var inbjuden av Jonas Sjöstedt till bilden förmodligen. Exakt. Ja.
Precis. Och jag tycker det är rätt symptomatiskt att svenska medier gör ingen skandal av det här, utan det är alternativmedier som har tagit upp det här. Utan de stora mediehusen tycker det är helt okej att Jonas Sjöstedt umgås med vänsterextremister som hotar folkvalda politiker. Och jag tycker det är en skam för svenska medier att de inte gör mer.
Skjutning på restaurang på Söder. Nästan ingen media. Ja, det var ju på samma tema då som vi slutade förra punkten med. Att man tar inte upp det. Jag kommer ihåg när jag läste den här rubriken. Det var ju både på Samtiden och en massa andra media ändå. Det var ju på en och samma natt så hade det varit någon som dog i en skjutning i Göteborg. Och sen så var en skjutning på restaurang på Södermalm. Nu dog ju inte den här personen på Södermalm. Men
det var typ på dagen.
Det var på dagen kanske? Okej.
Tidig kväll kan man väl säga, tror jag man kan säga.
Jag tror att jag läste det dagen efter. Det var så jag upplevde att det var på natten. Men strunt samma i alla fall. Då kom jag att tänka på den här skjutningen på Broder Tuck. en restaurang slash pub eller snedsträck pub på Södermalm. Och den här, det är ju den puben, jag vet inte om den finns kvar idag, men den var ju känd för det här. Mm. Alltså under många, många år, och den här skjutningen, den var ju väldigt unik liksom på Södermalm. Mm. Och så. Och nu blir det bara, visst, den här personen dog inte, men ändå, just det här med vad media rapporterar om. Mm. Då på den tiden, på 90-talet, var en jättegrej. Mm. Det var, man skrev ju inte om någonting annat i flera dagar, och det var liksom polispådrag och det var spaningar och det var det ena med det tredje. Men det här, det var liksom, jag läste de hade gjort en husrannsakan i Nacka. Mm. Sen var det inte mer med det liksom.
Nej, nej, det har blivit så avtrubbat. Och själva att det är så vanligt är ju ett oerhört misslyckande.
Det får man väl säga till medias försvar, att de är ju ute efter att publicera sånt som gör att, som folk vill läsa. Och utbudet av olika skottlossningar och mord och fanstyg är ju otroligt mycket större än det var när Broder Tuck-skjutningen skedde. När var det? 90-talet va?
Ja, minns inte. Möjligen tidigt 2000-tal ja, faktiskt. Jag tycker man måste ju, bara för att det har gått lång tid och tiden har förändrats, så är det vissa grejer som man måste, som man, alltså man har en skyldighet att rapportera om. Och jag menar, vad finns det för nyhetsintresse i förintelsen idag? Mm. Inte mycket, men ändå så tycker jag att medierna har en skyldighet att rapportera på årsdagen och skriva några artiklar eller så. Men, och på samma sätt tycker jag man har skyldighet att faktiskt rapportera om sånt här, en samhällsutveckling som faktiskt är ett hot mot det här samhället som vi känner det.
Och det är att också ta upp med makthavarna, vad gör ni åt det här?
Mm.
Det är ju väldigt, det blir väldigt mycket media kring polisinsats, rimfrost och andra sådana där saker som ju uppenbarligen inte har någon effekt.
Jag hörde ju intervjun med, jag tror, ansvarig polischef, och då sa han att ja, vi vet ju inte hur det hade sett ut om vi inte hade haft den operationen. Linus, kom du fram till något?
Ja, på kvällen den 9 juli 1998 mördade fyra män en före detta torped på pubben Broder Tuck i Stockholm.
Just det, för det var det jag funderade på. Var alla kriminella i det? För det blir ju alltid större.
Ja, det var
ju
Joksovic-gänget. Ja.
Just det, för det blir ju större naturligtvis som i Göteborg, där det var ju helt icke-inblandade som blev skjutna på Hisingen. Ja. Mm. Det är ju lite mindre allvarligt tycker jag om det är gäng som skjuter ihjäl varandra.
Ja, fast jag tror att Broder Tuck-grejen var också att de öppnade eld. Jag tror att det var med automatvapen och grejer inne i där det ju befann sig helt andra människor. Jag kommer inte ihåg faktiskt.
Nej.
Det var ju några skjutningar där på 90-talet som var väldigt bevakade. Det var bland annat på de konditori på Kungsholmen som då gick in och folk och sköt och sådär.
Var det för att de stängde ner den här fritidsgården på Östermalm?
Det tror jag. Det var några år tidigare. när de gärningsmännen var 12 så stängde de en gård i Rinkeby.
Ja, just det.
Och sen så kom det här. Några år senare.
Ja, ödesdigert misstag.
Nej, men för det, alltså jag tycker man kan säga skjutningar, det är ändå ganska få händelser. Men jag tycker det är en väldigt tydlig signal på var samhället är på väg. Mm. När det sker på det sättet att folk vågar ha med sig vapen och använda dem in i restauranger som är offentliga miljöer. Det visar på hur illa utvecklingen är.
Mm. Då återstår det bara för mig att säga, upprepa min uppmaning. Titta på Braveheart. Det är en jättebra film och vi kommer prata om den på fredag som en röd tråd.
Och mejla gärna till samtidigt@samtiden.nu.
Precis. Och i övrigt så ska jag inte dra ut på det här avslutet något mer.
Utan, det var föredömligt tycker jag.
Ja. Tack Dick Eriksson.
Tack.
Tack Linus Bylund.
Tackar.
Tack mig själv och tack till er som har lyssnat.
Tack så mycket. Hej då.
Hej.
Hej då.